Podplay.
Alltså helt sinnessjukt. Har du sett? Alltså det finns inte en enda fotbollsmålvakt som har keps på sig längre.
Nej,
det är helt
stört. Inte en enda.
Det finns inte enda. Och det är inte så att överallt, det, vi är mitt inne i en sån här klimatomställning. Ja, tjena.
Ja,
verkligen. Vad mycket sol där.
Ja, och mycket mer sol på 70-talet. Har någon varit i England någonsin?
Kick and Rush is the best in the world. Yeah, yeah, yeah. Kick and Rush.
Alltså, jag blev så himla trött på allt det här tjatet om så här, klimatförändring, klimatförändring, klimatförändring. Då hade vi väl sett dessutom har jag inte bara med keps utan zinkpasta på näsan.
Ja, varför har de ingen det? Jag har inte sett en zinkpasta sedan OS i Vancouver.
Har, är det för mycket kvällsmatcher? Var är solen?
Nej, men solen. Har du varit klimatförening så har det varit sol på natten också. Det är ju det de säger.
Ja, ah, just det. Midnattssol. Var är midnattssolen i England?
Exakt.
Det finns inte.
Nej.
This is BBC News. We're interrupting our schedules for the following announcement. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
Jag tror att det är Sportexpressens Premier League-podcast Kick and Rush med det här introt. Välkommen i studion Petter Landén, Pontus Weinemo, jag heter Martin Heinius och vi får väl ta avstamp på det här.
Är vi den Bonnier News-podd som har starkast klimatskepsis-aura?
Oj, det tror jag inte.
Nej, inte jag heller.
Det måste vara någon DI-podd, känns det.
Ja, det måste jag för dig.
Där är liksom mer Dallas & Sands innan någon slags typ av effekt.
Ja, men bra, då har vi betat av det åtminstone.
Vi är mest mer Lee Dixon.
Exakt, kanske. Vi gillar brittiska pandits med idiotiska åsikter.
Ja, exakt.
Hur skeptisk till klimatet var The Late Queen? Jag har inte koll på hennes liksom, klimat.
Känns som att hon ändå uppskattar, eller kanske var för varma somrar. Hon skulle kanske vara team mot climate change för att hon ville ha lite mer tempererade sommar. Jag tänker att när man är gammal är det jobbigt när det är 40.
Jag har en känsla av att hon uppskattade Greta liksom.
Ja, det, jag tror inte hon vet vem det var.
Det tror jag. Jag tror att hon, det var liksom henne. Jag tror att hon var en att hon gillade Greta. Det kändes bara en känsla här.
Men har ni sett det roliga klippet när Sir Richard Attenborough går, heter han David?
David
Richard.
Attenborough.
David Attenborough och drottningen går i någon kunglig trädgård och då stannar de till och så frågar Attenborough: det här soluret som ni har placerat i skuggan under alla träd.
I was going to say, sundial neatly planted in the shade.
Isn't it good? Yes. Yeah. Had we thought of that? That it was planted in the shade. Maybe we could move it.
Så bra koll har hon på klimatet att ni inte förstår skugga och sol.
Ja, varför sitter vi och pratar om drottning Elisabeth II? För
att vi inte har några matcher att prata om. Vad fan är problemet?
Nej,
men det vart ju inställt på grund av dödsfallet i det brittiska kungahuset, det helgens PL-omgång. Men beskedet kom idag, Petter, att
matcherna ska återupptas i veckan. Men det ska spelas med en minuts tyst minut innan det ska vara nationalsång, svarta armband, flaggor på halvstång und so weiter. Fortfarande oklart faktiskt om nästa helgs Premier League-matcher ska spelas, för att det är drottningens begravning och det finns a shortage of TV trucks.
Oj.
Så det är inte säkert att det kan tv-sändas och kan inte Premier League tv-sändas, kan det inte spelas.
Nej.
Är det här Sportexpressen tv Premium Max Play rycker in? Pontus?
Ja, jo, men vi har ställt frågan om vi kan köra dit en vagn.
En sån här bamboozer.
Och det är det sista vi hör av oss, för Premier League-rättigheterna kostar så mycket att jag inte kan vara kvar. Men vi kan inte gå in där. Men jag vill prata om hur britterna har sört drottningen mer än bara genom att ställa in fotboll.
Fast det är framförallt så de har gjort.
Det är framförallt så de har gjort. Ja. Men britterna har gjort det på andra sätt också. Har ni någon egen så här personlig favorit? Vi hade ju spoofen då på i vårt intro att vad heter det? BBC Dance Radio.
Radio One Dance.
Ja, kör lite härliga beats. Det kommer in ett meddelande att hon har dött och sen så the beat goes on.
This is BBC News. We're interrupting our schedules for the following announcement. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
Storbritannien är ju ett lustigt jävla land. Vi har varit inne på det förut. Jag har fastnat för några saker. bland annat Daily Mail's exclusive: Royal beekeeper has informed the Queen's bees that the Queen has died and King Charles is their new boss. Då är det alltså den kungliga beekeepern John Chappell, 79, som har gått till bina och sagt att först har han då klätt bikuporna i svarta sorgband. You knock on each hive and say the mistress is dead, but don't you go, your master will be a good master to you. Så att även de kungliga bina har varskott, så vet nu att kung Charles är deras nya master.
De tror att det är deras bidrottningen som liksom har tagit livet av drottning Elizabeth för att liksom vara ensam queen.
Oj.
Ja, just det.
Liksom, de tänker så här, yes, våran drottning vann.
Ja. Två lager här. Tror ni de har satt som en liten mask på bidrottningen för den brittiska drottningen?
Det måste de ha gjort.
Ja, som flyger runt här. Liksom.
Det måste de ha gjort.
Men den här beekeeper borde ju spela det här BBC Dance Radio-klippet istället.
Ja, exakt. Så att de ändå snabbt kommer upp igen från sorgen. CrossFit UK har gjort ett träningsprogram som de kallar för Queen Elizabeth II. Då är alltså 70 jumping lunges straight into 6 rounds of 2 muscle-ups, 25 med ball clean, and then 1 minute rest in silence.
Wow.
Precis, man att, i drottning Elisabeths anda.
Ja, exakt. Det var så hon ville att CrossFit skulle utövas.
Det är inte så här 2000 handskakningar. Där
nej. Utan när du vilar under ett CrossFit-sätt så gör du det i tystnad. Inga dumheter. I Norwich så har den stängt ner ett cykelställ mellan den 9 september och 21 september på grund av a royal period of mourning. Ska man inte parkera sin cykel i det här cykelstället?
Fullt rimligt alltså. Hon hatar ju cyklar också, Elisabeth.
Känt.
Ja, sen, det är mycket, det är väldigt synd för alla oss som har sett Amazons All or Nothing med Arteta som tränare, så är det många som känner sig berövade på att vi inte fick möjligheten till ett att de spelar i helgen, så att Arteta kunde ge ett Queen Inspired Team Talk. Det har varit många varianter på detta, men jag vet inte, hur gör man Mikel Artetas spansk-engelska?
Okay guys, I don't know if you heard, but the Queen has died and I just want to say we should remind of how lucky we are to live in this moment. Let's fucking go boys, aggressive second half.
Det här tycker jag, den här tycker jag är väldigt rolig. Detta är alltså amerikanska NBC. De ska uppmärksamma att drottningen har dött, och då gör de det så här.
Right after the news broke, she will be there live tomorrow morning with how the Queen is being remembered and honored all around the world. But back here at home, we've been waiting a long time for this.
Jag tycker det är så här, BBC Dance Radio så här, ja, vi kommer minnas Elisabeth, hon hyllas över hela världen. But back home, we've been waiting a long time for this.
Det tyckte jag var lite, det var också lustigt i UFC i helgen. Mm. När de sa att Queen Elizabeth has died. Boo! Så hela arenan började bua. Och så är någon som skrev på Twitter typ så här, bara, att så här, ja, det är alltid så här, nu äntligen har vi vunnit mot dem. Typ, ja.
Jag fattar inte, men buade de för att de tyckte det var dåligt att döden fick vinna?
Nej, alltså det var att de buade åt henne. Jaha. Alltså de var typ så här koloniserat i USA, men det har vi inte gjort.
Ja, nästan, hon är nästan så gammal.
Ja, nej, ja,
det är hon var den sista levande människan som minns Tottenhams ligatitel.
Ja.
Rest in peace får vi avsluta på Queen Elizabeth. Vi kommer tillbaka med ett litet halvmysyrigt quiz som jag tänkte att jag bara ska checka av med er, som är kopplat till kungafamiljen. Från en drottning till en abdikerande kung, får man ändå säga. Thomas Tuchel, som förra veckan fick sparken av Chelsea efter fiaskot i Champions League mot Dinamo Zagreb. Vi kan väl bara ta det först. Det har ju gått en vecka sedan nu. Men chock. Gadde, eller?
Alltså, min initiella reaktion var att det är så fruktansvärt hjärndött av Chelsea. Att låta honom få hela sommaren värva in spelare som passar Tuchel, som Tuchel vill ha. Göra, alltså visst, det har inte sett jättebra ut för Chelsea. Tottenham-matchen undantaget där jag tyckte de var briljanta, så har det sett hackigt ut, och Dinamo Zagreb-förlusten var såklart urusel. Men det är ändå en vecka efter att ha lagt 31 miljarder Nottingham Forest-fönster. Så bara så här, all right, out the door. Så säger inte Todd Bowley. Så säger han,
All right, Thomas. Mm. I'll need to see you here back in the office now. All right.
You can see me on my porch, boy.
Ja, exakt ja. Så sa han. Och men sen
har jag lås.
Sen har jag
Todd.
Sen har jag landat i att det är ju helt rimligt att de kickar Tuchel. För att det är ny ägare, ny struktur.
Men tajmingen är ju, det är ju helvete.
Det är ju tajmingen som är fakta. Allting annat är ju helt rimligt. Det är ju bara konstigt att de inte började sommaren med att säga så här, tack för allting du gjort, Thomas. Men vi vill sätta vår egen prägel på det.
Alltså det kändes likadant när du var för ett år sedan. Det var bra jobbat. Men
men det är ju så Chelsea alltid har jobbat.
Ja, ja,
alltså men någonstans så skulle man kunna vara så, it's Chelsea thing.
Ja, jo, men det, jag var lite så här, Chelsea being Chelsea.
Ja.
Men det är lite oväntat att det är liksom en ny ägare som kommer in och är exakt samma som de förra.
Jo, men alltså, han vill ju akklimatisera sig, visa fansen att jag är en riktig Chelsea-supporter. Borde jag kickar tränare när fan jag vill på helt orimliga tider. Och då kan fansen känna, fan, han har fattat hemma vårt DNA
pappa
redan.
Så ja, jo, nej, men alltså, det rimliga hade ju varit att kicka honom direkt, säga. Tack Thomas, jag vill börja med på en ny kula på mitt sätt. Vi gör det här på The American Style. Och
ja,
så
men gör det, alltså jag läste någonstans att när han tog över LA Dodgers, baseballlaget, så kickade han sittande tränare och efterföljande har suttit i 8 år eller något sånt där. Så det kan ju finnas en typ av långsiktighet. Det konstiga är bara att gå in, tänka långsiktigt men ändå tänka Chelsea.
Ja, men det är det som är, det är verkligen det som är det sjuka i det, att de har inte haft någon struktur överhuvudtaget. Det rimliga hade ju varit att det första han gjorde var väl att, hade varit att sätta upp en klubbhierarki och en struktur för hur klubben ska skötas. Så har det inte varit. Det kom ut i The Athletic så här, men spelet bakom båda, från båda sidorna egentligen. Att så här, men de hade ju tillsatt ingen sportchef till exempel. Så Tuchel fick ju vara ansvarig för spelrekryteringarna, eller åtminstone högst delaktig i det. Och han ska ju ha varit den som har bestämt alla värvningar förutom Zakaria. Så han har liksom verkligen handplockat spelare han vill ha, och han har ju motsatt sig de spelarna som Bowley. Bowley vill ju jättegärna ha Ronaldo, men Tuchel sa nej, det kommer inte på fråga. Mm. Och så Bowley, okej, okay, då tar vi inte honom då. Och så där följer de Bowley med, men så blir det 3 dåliga resultat ish liksom, och så backdoor here. Så det är ju väldigt allting är ju väldigt dysfunktionellt. Och det är så, när man ser hur det har funkat hela sommaren, eller när man läser de här behind the scenes delarna liksom, att det är ju någonting som inte stämmer liksom. Det är ju verkligen ingen struktur överhuvudtaget. Tuchel har fått, alltså han från hans sida har det varit så här, möten konstant, ingen liksom, han, jag vill vara coach, jag vill inte vara en spelarekryterare, men han har ju fått mer vara det än på planen.
Ja, men för Bolli gick väl in och bara rev upp allt. Alltså allt. Och det är det som förvånar en också, att det är Potter som tar det här jobbet.
Ja.
Men han måste ju ha fått någon slags försäkran från Bolli att allt det här ska tillsättas. Visst är det så att de jagar sportchef?
Ja, Campos ska nu vara.
Och de har ju sagt väl till Potter att vi vill att du ska vara med och utse den personen. Att
ja,
med
det läste jag också.
Det är ju ofta en sån grej som, alltså man tänker så här, okej, okay, tränare byter, alltså sparkas och sånt här. Men Chelsea har ju under ganska lång tid haft en struktur bakom tränaren som ändå suttit kvar, så att du har en kontinuitet i det.
Ja.
Men det här är ju på många sätt liksom att nu har gamla Chelsea bytt ut alla celler, så att säga. Sen är det konstigt att ändå välja att, som du säger, ge Tuchel all den makt för att alla andra är ju borta.
Ja.
Och sen gör så med även honom, för att han skulle kunna vara bryggan över till det nya.
Ja.
Att man tillsätter en ny sportsledning, låter Tuchel förvalta, och sen sätter man dit sin kille.
Ja,
de kanske tänker att Potter skulle plockas av någon annan. Jag vet inte. Det är konstigt resonerande.
Ja, men Tuchel är ju en förvaltare. Han är ju ingen klubbbyggare på det sättet. Han vill ju vara en coach. Mm. Han är en tränare. Och det är ju, därför var han en perfect match egentligen för Chelsea under Abramovic. Med Granovskaya och Tjeckiska skötte det sportsliga liksom. Och han skötte plan, det som hände på planen.
Men det är väl grejen med Potter nu också, att han är ju anställd som first team coach, så att säga. Han ska inte ha någon slags, alltså det är klart att han kommer ha någonting att säga till om i spelarvärvningar, givetvis, men att det ändå är ganska tydligt att han inte ska vara liksom sportslig ledning.
Ja, men att det är liksom Bowley och så, vad heter den andra killen i gruppen som har blivit
Schweiz-amerikanen.
Ja,
känns dubbelnamnig. Hans Jürgen?
Ja, nej, det är inte han. Det är inte Wyss.
Hans Jürgen Wyss.
Ja, det är inte han. Det är en annan som är en CEO eller något. Ah, skitsamma. Men det har varit de två och Tuchel som egentligen har varit rekryteringsgruppen.
Mm.
Och det känns ju helt sinnessjukt 2022 att det inte finns ett team på 200 pers med servrar som sitter och liksom gör algoritmer för att hitta spelare.
Men, nej. Det de egentligen ville ha var ju inte Graham Potter. De bara sökte i norra Sverige. De ville ju ha den här bitcoin-ladan i Boden. Liksom. Men det blev Graham Potter istället.
Men han har varit i Östersund. Det är ju close enough.
Mm. Ja. Men som sagt, British speaking people North Sweden. Graham Potter. Mm.
Plus server.
Ja. Men så det är ju väldigt, det är väldigt märkligt att det, så här funkar inte en fotbollsklubb 2022 liksom, att huvudtränaren ska sitta och bestämma allting och han har inte kunnat vara på planen, så vissa spelare har känt sig så här åsidosatta, vilket också ska bidra till det här att spelare inte har känt sig gud, det känns som att det är Pulisic som har känt sig att touchar lite inte på mig, så han sagt det till Bowley och Bowley, du är min son. Så håller varandra amerikaner om ryggen.
Han kanske är den där han förstår i klubben, Bowley. Alltså, alla andra har någon slags.
Det var därför
brytning.
De skippade Bill Gilmer. Det går inte med skottar.
Nej, men precis. Han förstår inte vad britterna säger. De andra i laget som inte är jänkare, de bryter på något sätt. Men Pulisic, han var den som kunde göra sig.
Ja, och gud, det är Pulisic. Har vi pratat om det klippet när det är någon som har får en... Han har en tröja i USA, i en ram. Och så har han tagit med den till någon så här auction TV-show. Oh. Och så ska de, ja, men typ antikrundan, fast
ja.
So what do we got here? I have a signed Christian Pulisic jersey. Plays for Chelsea FC team in the Premier League. This guy's like the phenom guy, right? He's like the LeBron James of soccer. Definitely.
Så det är så Todd Bowley har lärt sig om fotboll. Alltså så är det bara, oh, Pulisic, han är ju bäst. Fråga, hur är egentligen Tuchel som tränare? He doesn't like me, man. You gotta go. Men
sack him.
Apropå Billy Gilmore, så är det också så här superkonstigt, eftersom Tuchel var ju den som ska ha sagt till Billy Gilmore att han ska gå till Brighton för att lära sig under Potter. Och Chelsea-ledningen ska säga, ja, du borde stanna, saker kan hända. Så gick han ändå till Brighton. Och så, ja, så resten är väl historia, som man brukar säga.
Sen, det sa vi off mic, men det finns ingen klubb man är så icke-orolig för som Brighton.
Nej,
vem de än till, det kommer lösa sig så himla fint.
Ja, väldigt, väldigt bra.
Det är så jävla välfungerande. Men det känns ju lite sjukt också med Potter att han träder ut i det här. Alltså just som du säger, det är inte så här man sköter en fotbollsklubb.
Nej.
Det här väldigt oprövade vattnet liksom, uncharted territory. För att han är ju verkligen den som ska göra Bowley Chelsea nu.
Ja.
Och det är lite att sätta huvudet i giljotinen, eller?
Jo, men det är det ju, framförallt med tanke på Potter känns ju som en eftertänksam tränare som inte tar överilade beslut. Han tackade nej till Spurs förra sommaren, sägs det, för att det inte var en fungerande klubb liksom. Alltså han ville inte ta sig an det projektet, men kliv in i Chelsea då, där förra tränaren har beslutat om alla spelrekryteringar, har liksom byggt upp den här klubben. Det finns ingen struktur ovanför honom riktigt, i alla fall än, så det känns ju verkligen som att, ja, det är ju en...
Det är lite som du säger, inne på, det är lite osäkert kring allt som runt omkring, alltså de delarna som ska backa upp honom. Han ska vara first team coach. Vem ska då göra det resterande?
Det finns ju ingen.
Nej, men då måste de ha lovat honom någonting om det, eller att han ska...
Eller så är det femårskontraktet, 140 miljoner om året liksom, som bara, ja, nej, jag kan inte tacka nej.
Nej, men det är ju bara... coacha topp 4, alltså det är ju rimligt allt det.
Ja.
Det är bara att det känns inte... så potterskt.
Nej, men han hade ju fått den här chansen nästa sommar också, troligtvis.
Mm.
Det är väl det som är så här, känns som att, ja, men han, någon tränare kommer ju få sparken i topplagen.
Ja, men alltså, man var ju helt plötsligt så här, alltså när Liverpool började svacka, och man tänkte så här, ja, Potter känns FSG-kompatibel, så det sjunger om det. Alltså.
Extremt. Så ja, det ska bli jättespännande att se. Sen är, alltså, man har ju all respekt för Potter dessutom, att han kommer säkert lösa det för att han är en bra tränare.
Så. Ja, alltså det borde och. Jag har ju faktiskt dammat av några Bafflons gamla spåkula.
Är det sant?
Som jag hittade i ett rum här, närliggande.
Och var det där nere i katakomberna där vi hittade Martin?
Plan minus 4.
Det hade tinat i, så rullade ut en kula bakom mig.
Alltså det var ju Heinius, Grant Holt och så Noahs spåkula som låg där.
Mitchu, han gled runt som någon
sån
här
vånad.
Han var spöken vånad. Liksom, så här,
ja. Ja, tyvärr. Vi talar inte illa honom död om det inte är Queen Elizabeth den andra.
Eller
men i alla fall, efter att ha swishat förbi allting om allsvenskan och de väldigt Newcastle-specifika delarna, så har jag nu sett exakt hur Graham Potters 13 månader i Chelsea kommer att vara.
Wow.
Och här får ni bryta in om ni har frågor, funderingar eller idiotförklaringar.
Det kommer jag absolut inte ha. Frågor kommer uppstå.
Men i alla fall, eftersom att fulla matchen, nu är det jag som berättar vad spåkulan har berättat för mig helt enkelt. Fulla blev uppskjutet. Så här blev Salzburg i första testet. För mycket nervositet. Matchen slutar 1-1 efter en orättvis VAR-straff inslagen av Jorginho. I ligadebuten kommer Potter istället ställas mot Liverpool. Det är ett sargat Liverpool, men engelsmannens idéer har inte riktigt hunnit sätta sig. Så ett hattrick från en på nyttfödd Mohamed Salah sänker honom. Det är en motig start, men Potter kommer reda upp det någorlunda. Crystal Palace kommer första vinsten och sen följer de upp det med Champions League-seger mot ett skadeskjutet Milan.
Hur tänker du här bara kort?
Hur tänker jag? Det är ju...
Förlåt, men, du får ju kommunicera med spåkulan åt och mina vägnar på något sätt här nu. Men
var det något
du såg i liksom de här mystiska bilderna kring vem gör målen för Chelsea i det här Potter? Är det Aubameyang eller är det Mason Mount som kliver fram? Eller kanske till och med en på nytt fält Pulisic? Eller vad såg du där?
Det är ju, han kommer ju definitivt få fart på Raheem Sterling ordentligt. Auba kan ju göra mål. Det kommer roteras ganska mycket. Det är lite Potter är ju van vid att inte ha någon vettig nia för att de inte haft råd med en i Brighton. Så han är ju flexibel där. Jag tror det kommer se ut som, eller spåkulan har sagt till mig att det kommer se ut som City innan Haaland i två säsonger. Mm-hmm. Där det sprids ut ganska bra. Reece James blir ju såklart typ trea interna skytteligan.
Och var inte det känns lite grann med gamla Conte Chelsea också att det var ganska stor spridning?
Jo, exakt.
Allting.
Men det finns ju liksom ingen riktigt att förlita sig på som ska göra det.
Mm. Och sista förlåt, Chilwell Cucurella där på vänsterkanten.
Ja, men vi kommer dit.
Cliffhanger.
Ja, visst.
Spåkulan vet hur man bygger den.
Ja, resultaten håller en godkänd nivå, men i återkomsten till Emirates Stadium, eller vad fan Brightons jävla arena nu heter, slutar med en 2-1-förlust. Och det är nu den riktiga kritikstormen kommer. Det spelar ingen roll att de slår Dinamo Zagreb i den sista CL-omgången och tar sig vidare. Det spelar inte heller någon roll att de slår ett falnande Arsenal i nästa ligaomgång. De slås ut av Manchester City i ligacupen och spelar oavgjort i den sista matchen innan VM-uppehållet mot Newcastle. De brittiska tabloiderna kommer att dundra på. Dancing Queen kommer att sansla upp stort med bilder från Potters tid i Östersund när han låter laget dansa ballett. Mm. Graham Potter's unusual methods worked in Sweden, but in the Premier League he's dancing with death as Chelsea plummets below a top four spot, skriver tidningen. The boy who lived, frågar sig Daily Mail och slår Potter med ett blixtformat ärr i pannan och spekulerar att hans tid i Chelsea kan få ett rekordtidigt slut. Graham Souness menar att Potter är för soft för att leda ett lag som Chelsea. Paul Merson anser att bristen på brittisk talang i laget efter att Kukurea och Hakim Ziyech tagit Chilwell och Mounts plats i startelvan under senhösten är förklaringen till formdippen. Richard Keys föreslår att Potter tar in Sean Dyche som försvarstränare för att rädda upp säsongen. Ja, inte så sårbart, men efter VM. Potter får sitta kvar och efter VM har Chelsea en tacksam start. Bournemouth och Nottingham Forest, Nottingham Forest som för övrigt planerar en rejäl trupprevolution i januari efter dåliga resultat, avfallas lätt. Därefter väntar Man City, Crystal Palace, Liverpool. Do or die för Potter.
Alla torsk.
Det blir du.
Okej, härligt.
Chelsea tar 9 poäng med målskillnaden 8-1 och resten av vintern fortsätter exakt samma spår. Potters Chelsea spelar Premier Leagues bästa fotboll och topp 4 är inte bara fixat utan de börjar faktiskt sniffa Manchester City i bakhasorna. Tabloidernas ton har förändrats. Daily Mirror rasar mot att England inte tagit Potter som förbundskapten istället för Steve Cooper som något överraskande fick jobbet efter Southgates manskap åkte ut redan i kvarten. Till och med Daily Express skriver att Potter är den klarast lysande stjärnan i den nya generationen av engelska tränare. Graham Souness vidhåller dock att han är för soft. Först i mars kommer Graham Potters första poängtapp efter VM när ett vildkämpande Leeds fixar 2-2. De kommer igång igen och kan på allvar drömma om att göra upp om ligatiteln och CL-titeln. Men det vill sig inte riktigt. Respass i CL-finalen, semifinalen mot Bayern som vinner helt och hållet. Och i näst sista omgången så säkrar City ligatiteln genom att besegra Chelsea hemma på Etihad. Men det blir en titel. I FA-cupfinalen ställs Chelsea mot Tottenham och efter en usel spelad match avgörs i förlängningen Reece James dundrar in ett distansskott. Spurs har ett mål bortdömt efter en tveksam offside och Antonio Conte blir skallig igen efter att ha ryckt upp alla sina turkiska hårpluggar. Så där är vi. Säsongen avslutas med en titel och det andas ju morgonluft.
Potter, är det verkligen?
Potter har liksom slutfört sin första säsong med beröm godkänt. Andra plats i ligan, CL semifinal och FA Cup-titel.
Vad har de för bollinnehavsprocent?
68.
Oj.
Det är jättebra. Oj.
Ligger de högt upp i expected goals-tabellen också?
Ja, liksom? Alltså, precis. De är precis under City bara. Det är helt rätt med att det är andra plats. Blir ju 5 poäng upp till City till slut efter förlusten där. Men det är City med Holland. Det är vad det är. De har spelat Englands bästa fotboll under hela våren och eftersom Liverpool är på total dekis så pekas det ut som de enda riktiga utmanarna till City nästa säsong. Todd Bowley pratar sig varm om Potter i en exklusiv intervju på Chelseas hemsida och säger att han är mannen som ska leda en klubben i nästa gyllene era. Sommaren blir Potters stora fönster och det förändras ganska mycket. N'Golo Kanté som bråkat lite hela säsongen med sitt kontrakt skeppas och Declan Rice plockas till slut in.
Jag kan tänka mig att Kanté skulle göra sig bra under Potter.
Mm, men det har varit, Chelsea-ledningen vill inte erbjuda länge kontrakt för de äldre.
Han går på gratis?
Han säljs för att han har ett år kvar.
Ja, jag tror det var sista året nu.
Det kan vara sista året. Mm. Spåkulan är lite luddig med...
Men de gör en jättebra affär för att de lyckas sälja honom utan att han har kontrakt.
Exakt, de berättar inte för PSG att han har kontrakt.
Genius, skriver Chelsea på sin hemsida.
Declan Rice värvas in och det enda negativa för Chelsea här är att Mason Mount och Declan Rice inte har tid med någonting annat än olika roliga TikTok-videos. Levi Colwill plockas tillbaka efter en strålande tid i just Brighton. Thiago Silva som tyvärr pressats av sin fru att flytta hem till Brasilien slutar som fotbollsspelare. Moises Caicedo plockas in i ett svagt mittfält efter en bra säsong i Brighton och Potter känner att det här blir riktigt bra. Men det finns ett aber. Han är inte medveten om att man kan värva bra anfallare. Han är helt enkelt inte van vid det. Så istället för att plocka från den översta hyllan så värvar de in 19-årige ecuadorianen Santiago Garcia från CS Emelec som vunnit den inhemska skytteligan överlägset. Säsongen startar dock bra. Garcia som får chansen direkt gör mål i sina 3 första matcher. Men efter landslagsuppehållet så kommer dippen. Ett tufft spelschema kombinerat med skador på Mendy och Raheem Sterling gör Chelsea hacka. De förlorar 2 raka ligamatcher för första gången under Potter och även om de går vidare, ser ut att gå vidare i Champions League så kryssar de borta mot Karabach, vilket inte ses med blida ögon. Potter som alltid har laborerat mycket med sina formationer sätts under lupen och anklagas för att inte veta vad han gör.
Han använder inte 4-3-3.
Nej, men han hoppar lite, det är 3-5-2, 4-3-3.
Beroende på det Tuchel var jag också en del av, Tuchel fick sparken att han inte använde 4-3-3, men han hävdade till Todd Bowley att jo, jag använde visst 4-3-3. Men Todd Bowley såg på matchen och sa det var inte alls 4-3-3. True story. Enligt det.
Det är bara en lek med siffror,
Todd. Ja, exakt. Och det fattar inte tabloiderna som nytt. På nytt sätt och tryck på Potter. I oktober hamnar Chelsea utanför topp 4, 3 poäng bakom Newcastle. Men det finns ljusning på horisonten. Men det är tillbaka, Sterling är i träning och de 3 efterföljande matcherna ses som mot Southampton, nyligen uppflyttade Preston och Tottenham som av någon anledning leds av Harry Redknapp igen och ligger på 14:e plats i ligan. Det finns en god chans, men Potter får aldrig chansen. Den dåliga formen och det prekära tabelläget gör att Todd Bowley agerar. Potter sparkas och Jesse Marsh plockas in som ersättare direkt. I sitt pressmeddelande skriver Chelsea att Potter alltid kommer att bli ihågkommen för FA-cup-segern men att klubben var tvungen att agera i den här svåra situationen. Potter bestämmer sig för att ta ett sabbatsår och leta ny klubb till sommaren. Björn Hamberg återvänder till Jämtland för att träna division 3 och Jesse Marsh första match slutar 1-1. Direkt efter går han ut och säger att han behöver offensiv förstärkning och i januari plockas Brendan Aronson in för 800 miljoner kronor. Wow. Och det markerar ju slutet, så nu har vi redan svaret.
Spännande.
Vad tror du händer efter det då? Nu har du ingen spåkula kanske, Graham Potter.
Nej, men det var extremt dålig uppkoppling där nere. Så ja. Det var bara Potter jag fick fram. Sen började Grant Holt vakna och jag blev rädd och tog det därifrån.
Men då, ja, otroligt. Vad är kommentar, Pontus?
Ja, nej, men det låter ju superrimligt. Jag behöver inte ens kolla resten av säsongen eftersom Liverpool ändå inte kommer att slåss om titeln. Så det är ju perfekt. Kan jag gå i dvala? Jag går ner och lägger mig bredvid Grant Holt. Vi hörs igen i oktober nästa år.
Det är jättesvalt och kallt här nere faktiskt. Ja. Underbart.
Man sover så himla bra när det är kallt.
Efter att fått hela Premier League-säsongen uppspelad för sig här med via, från spåkulan via Petter Landén röst, så känns det så här, ja, men känns lugnt och härligt. Och vi vet, vi kan planera körscheman framöver här, vad vi ska prata om och sådär.
En till grej med Potter som jag bara sprang över precis. Kul. En rubrik på Daily Mail, det sa, Graham Potter lovar att bygga relationer, respekt och förtroende. I stark kontrast till Thomas Tuchel. För oss som att Tuchel, han gick ut med, vi ska inte bygga relationer, nej, nej. Vi ska inte ha någon respekt för varandra och vi ska inte ha förtroende för varandra.
Segra, härska mina vänner. Segra och härska.
Det är ändå
och
skönt bränna. Att de har hittat Tuchels liksom antites på något sätt, liksom. I Premier League fanns han liksom.
Ja, de är också lite lika. Så den här onda tvillingen, Tuchel är Potters onda tvilling.
Ja, jag håller med, de har någonting. Alltså, Tuchel är liksom Graham Potters äldre bror som behöver göra kontebehandlingen på året.
Ja, just det. Men det känns som att Potter också har lite så här vegan-aura.
Ja, det har han ju. Då,
men tror ni Tuchel hade kunnat sätta upp liksom en pjäs i Östersund likt
Gud,
Potter?
Ja, ja 100%. Mm. Det handlar bara om honom dock.
Men tror du inte det är kanske mer så här barock opera eller ja, något sånt liksom. Ja, Wagner sitter där upp. Ja.
Valkyriernas rytt, så kommer någon Tuchel spela sig själv in liksom. Ja, det tror jag på.
Jag hintade om det lite grann tidigare apropå Queen Elizabeth. Jag satt och funderade på kungafamiljen. Vad har vi för kopplingar till Premier League egentligen och så där? Och faktum är att jag gjorde ett litet gräv på kunga, eller jag läste en artikel på goal.com.
Jag menar, det är som Jonathan Unge brukar säga att han forskar när han googlar saker.
Jag liksom tog mig an Jonathan Unge när jag gjorde det här. Jag läste en artikel på goal.com. Lite kring sympatierna i kungahuset för de olika Premier League-klubbarna då egentligen. Mm. Och då satte jag fastnade lite grann. Och drottning Elizabeth sägs ha varit ett stort fan av den här Londonklubben ända sedan 60-talet. Skulle du kunna gissa vilken klubb det är?
Queen's alltså, Park Rangers?
Nej.
Nej.
Alltså ska man, är det ett quiz där man ska ropa sitt namn? Och så?
Nej, men ni kan vara tillsammans. Kan bara, ja.
Det är ingen, Crystal liksom, Palace?
Ja, kanske. Alltså, ja, det är ju Queens och Palace.
Ja,
det
exakt.
Är ju tydligt. Men
det finns ingen sån koppling tyvärr. Nej. West Ham United där.
Är det West?
Ja, West
Ham. Gud, det är det minst
kompliga. Ja, jag skulle också säga.
Men enligt Goal då ska Arsene Wenger och Arsenal varit på besök i Buckingham Palace 2007. Och ja, då har
Thierry Henry introducerade väl alla till.
Ja, men exakt. Ja. Och då ska drottningen blivit väldigt förtjust i Arsene Wenger. Men framförallt den unga och trevliga Cesc Fabregas. Ska hon ha fallit henne väl i smaken då. Så att, och då är det då
hittar han hand med den kungafamiljen och unga personer, va?
Hajo!
Men då hintar de lite grann om att hon också har ett speciellt öga till Arsenal. Vidare till den framtida kungen då. Nej, men prins Charles ska tydligen ha gjort något arbete med välgörenhet uppe i den här staden i mellersta eller nordliga England, Storbritannien. Uttryckt en väldigt stor sympati för dem, vilket klubben då gjorde någon PR-grej med att de gav honom något VIP-säsongskort, jag vet inte vad, livet ut eller liknande. Oklart om han har sett en match där. Men vilken är klubben?
Prins Charles, mellersta översta England, sa du det?
Jag tror att det ligger där. Ja, jag skulle säga att inte utsäga någonting, men det ligger i liksom Manchester Liverpool området
Okej. Okay. Men är det typ så här Bolton?
Jag tänkte du nära på bokstaven.
Aha, så jag var ju lite inne på Leeds, men då är det ju inte det.
Bradford.
Ja, exakt, det är också Leeds.
Blackpool.
Blackburn.
Burnley.
Burn.
Oh.
Oj, gud vad det är. Det är ju lite så här konservativt.
Ja, men ja, proper.
Ja, fast det är inte så jävla proper. Det är mer proper.
Oh, vilket är skillnad.
Ja, exakt så de sa när prins Charles var där. Han, ja. Did you say proper? Men den kanske största fotbollssupporten i kungafamiljen är då prins William, som är ju då ordförande för FA också. Och han ska ha varit som barn på den här arenan och blivit totalt förälskad i det här laget.
Men han har väl varit tillbaka 1000 gånger i Aston Villa?
Yes, ja. Bra. Den var lättast, snyggt.
Han var väl den av de var FA Cup-finalen eller Liga Cup-finalen eller någonting här med. Ja. Mm. Han är väl dedikerad liksom, på riktigt.
Ja, framförallt så är han väl på allt på plats på när liksom Lejonen spelar på VM. Och
ja, men alltså jag tror
Det är ju lejonet där som Villas sköld som han föll för.
Ja.
That's me, dad.
Det är väl väldigt mycket så att om man är, alltså som man ska passa sig för manligt kvinnligt, men som ung kille, om man får liksom typ en fotbollströja i precis rätt ålder,
ja,
så kan man liksom aldrig släppa det. Alltså jag har alltid älskat det holländska landslaget, för jag fick en Ruud Gullit tröja med liksom i orange när jag var så här 6-7 år. Jag tänker mig att han, det var väl någon som bara kastade liksom en villatröja på honom.
Ja.
Det här med att han har varit på arenan.
Ja, jag höll också stenhårt på Spanien när jag var ung. Så Raul var liksom...
Ja, men det, Sveriges Radio, typ, vad är det? Ångermanland hade väl någon grej på att det var en australisk man som, han fick en modotröja av en slump av så här, hans pappas svenska kompis när han var 7, och nu är han så här helt 100% dedikerad.
Ja.
Och det skulle jag säga, det skulle aldrig en kvinna vara. Det är bara män som kan bli så fullständigt, alltså aspigt involverade i, för att de fick memorabilia när de var 7.
Prince Harry ryktas vara Arsenal-supporting enligt Goal.com. Kate Middleton ska vara uttalad Chelsea-fan.
Ja,
det var inte mycket till quiz.
Nej,
nej.
Men de kunde inte ge någon fråga på, det var så jäkla tråkigt.
Men det är ändå lite oväntat. Alltså just West Ham och drottningen går ju verkligen inte hand i hand. Det var ju oväntat, tycker jag. Och Burnley och Villa känns ju ändå ganska... Det finns ju en rimlighet i det någonstans. Det känns ju också lite så här överklasslag i... Det kanske inte, jag har ingen aning.
Fast jag kan ändå höra på en reporters fråga: how come you like West Ham, mom? I like the color, that's all. Alltså det...
Jag tror att det är Bobby Moore-kopplingen.
Ja, säkert.
Måste det vara VM 66, ja. 60-tal.
Kanske. Och sen Paolo Di Canio där på 90-talet. Ja. Var lite.
How Diego Costa?
Diego Costa,
he's,
yeah.
Yeah,
he's coming,
eh?
Yeah, he's doing his medical at the moment.
I wasn't aware. I've seen somewhere on Facebook, but I just thought it was fake news. Like, you know what I mean?
Nah, it seems like a deal could be done in the next kind of 24 hours or so.
That's absolutely brilliant. But I thought the transfer window was over.
Oh, nu är det sant! Diego Costa, under tiden vi har poddat, har presenterat som ny Wolves-spelare. Så nu behöver du inte längre fråga.
How Diego Costa?
Utan du kan snarare utropa.
How Diego Costa?
Med ett utropstecken på slutet. För nu är han tillbaka i Premier League. Jag är så jävla glad. Inte bara för den här mannens otroliga How Diego Costa? Utan han är tillbaka,
ja.
Överste gris.
Äntligen, alltså, det har ju saknats.
Ja, men alltså på riktigt, jag är, Wolves är ju, i och med att jag har West Brom-sympatier, ett lag jag egentligen hatar djupt och innerligt.
Mm.
Men nu kommer jag inte kunna hålla mig. Alltså vi pratade om det förra avsnittet, liksom hur viktigt det är med så här Richarlison-typerna. De som liksom väcker någonting i en. Diego Costa, alltså jag vill bara skita i hur många mål jag har, skit i, alltså jag vill bara inröra om i den jävla Premier League-rytan.
Men alltså, en sån spelare, alla Premier League-klubbar kan ju dra nytta av att ha en sån spelare bara i sitt lag. Varenda, ja. Alltså att City skulle kunna gynnas.
Pep och det kostar. Nej. Det är absolut ingen nytta som kan dras där. Inte överhuvudtaget.
Det var så himla kul att vara en fluga på den väggen i det omklädningsrummet.
Amazon bara kasta pengar, ge oss såna här jävla all or nothing dokumentärer.
Vi köper in Diego Costa och bara placerar honom. Ni får betalt 1 miljard att han bara ska vara i ett lag.
Exakt, City fattar inte. Varför vill ni göra en dokumentär om oss? Och svaret:
How Diego Costa?
Ja, Diego Costa! Förlåt, det är bara det här är liksom, det är säsongens jävla kliv. How Diego Costa! Jag har försökt göra det till min sms-signal. Jag är så jävla glad varje gång.
Vem är gladast att Diego Costa är klar för Wolves, du eller den där mannen?
Jag skulle säga att det är jag med knapp marginal.
Ja. Det är ju, det gör ju Wolves 300% roligare att kolla på.
Ja, alltså det räcker inte med 300. Det räcker ju inte.
Nej, för det har ju varit det tråkigaste laget att kolla på.
Ja, de är superdeppiga.
De är supertråkiga. Men nu, de kommer fortfarande vara lika tråkiga att kolla på. Men man vet att vad som helst kan hända när som helst,
ja,
om man är på planen.
Ja, men det är X-faktorn man kastar in. Och liksom Tottenham mot Wolves. Tyvärr har de redan mötts en gång. Men kolla, de möts ju typ i april eller någonting.
Ja, den matchen ska man på.
Ja, alltså Richarlison, Conte mot Costa.
Det enda man är orolig för är att Costa...
Min vilopuls ligger på 370 en vecka innan liksom.
Men kommer det att kosta att spela någonting? Det är det enda man oroar sig för.
Så länge han spelar den matchen.
Ja.
Hur fit är han då?
Men såklart inte alls. Nej. Han är super...
Han är brasse. Han är brasse som att free agent.
Käkar kött och dricker cola nu.
Ja. Alltså han satt väl förmodligen i en så här flät i Rio de Janeiro när Mendes ringde. Så du, Wolves intresserade dig. Jag bara, va? Vilka jävla Wolves? Ja, jag stänger av mitt PlayStation och stänger korken på colaflaskan 2 liter. Rullar upp chipspåsen, tredje för dagen. Så här, okej, ja. Så ställs på flyget och åkte dit. Vilka har Wolves i första matchen?
City.
Oh!
Va? Va? På lördag! in och gör fucking kaos.
Alltså, och Wolves brukar ju ha ganska gynnsamt mot City dessutom. Mm. Så Adama Traoré och Diego Costa kör.
Ja. Men bara Costa går in och ska så här, stånga med Håland sista tio på något fasta.
Ja. Och bara röva sig alltså. Mm.
Gud, det är inte rött på Håland som på G.
Ja.
Costa.
Ja, och Costa.
Ja, fast Costa har aldrig fått rött kort i Premier League.
Det är ju också... Det är ju faktiskt en otrolig kuriosa bit. Ja, alltså.
Väldigt bedrift. Det är, varken han eller Luis Suarez fick rött kort i Premier League.
Otroligt.
Ja. Men Juan Mata har fått rött.
Men när han bet Ivanovic då? Det var stängs av sen.
Ja, exakt. Aha.
Det var en man som gynnades av pre-var era, tror jag. Även Suarez.
Alltså han är stängts av per matchen. Alltså hela tiden per capita. Men då har man fler avstängningsstängda matcher än någon annan. Men inget rött kort.
Nej, det är imponerande.
Och då har han ändå gått och gett fingret till Fulham-fansen. Använde rasistiska tillmälen mot Patrice Evra, bitit Ivanovic, ändå kommit undan varenda gång, bortsett från efterhand då. Men det är imponerande. Och Diego Costa, det är väl nästan ännu mer imponerande.
Ja, nästan faktiskt. Ska vi blicka framåt mot helgen eller?
Ja, jag tycker det.
Men det stora, alltså det är ju jävligt spännande med Chelsea-Liverpool.
Ja, riktigt. Det får man säga.
Finns det en möjlighet att vittra lite blod för Liverpool, tror du, eller?
Alltså, någonstans så har man ju... Jag tyckte det var lite skönt att matchen i helgen blev inställd för att man ska få lite vila. Mm. Matchen mot Napoli, de sprang ju inte en meter. Nej. Alltså, det var ju pinsamt att se. Alltså, de gjorde ju ingenting. Så sen är det ju match i CL nu. Men jag vet inte, någonstans så känns det ju lite skönt att få ett avbrott. De kanske kan vila upp sig lite i alla fall. Få tillbaka lite ork. Och då... Ja, det är klart att det är alltid svårt att möta ett lag som har ny tränare. Som det är svårt att förbereda sig på ett bra sätt kanske. Men ja, alltså...
De vet ungefär, och han har ju plockat sig inte in från liksom gatan.
Nej, exakt. Som har blivit så bra koll, får man ändå säga.
Men det konstiga är att det känns som att det är typ gynnsamt för båda. Dels att få vilan, och dels är det så här, okej, Chelsea får möta ett väldigt sargat Liverpool.
Ja.
På så sätt, ska du börja med Liverpool så är det ju det här Liverpool du vill möta. Och samma sak för Liverpool, att det är så här, det är fortfarande lite up in the clouds. Liksom. Ja. Vad kommer han ha hunnit sätta för avtryck? Kommer han försöka göra stora förändringar direkt, så kanske det finns en möjlighet att straffa dem för att det finns en grundkapacitet i Liverpool som är tillräckligt bra.
Ja, men det som Potter har varit så bra på också är ju just att vara reaktiv oavsett vilka de möter. Alltså, det har ju Mourinho och Conte, de är ju också jättebra på det, men på ett helt annat sätt. Att de vet, nu möter vi City, då sitter vi tillbaka. Nu möter vi Wolves, så sitter vi tillbaka, men på ett annat sätt. Mm. Alltså, men Potter har ju verkligen sagt, nu möter vi, springer av vilka de möter, de kan ändå dominera possession och de kan ändå kontrollera matcherna. Trots att de förändrar startuppställning och sådär. Helt anpassad efter vilka de möter. Så det kanske passar bra för Potter ändå att komma in med, för att han är van vid att spelarna spelar på olika sätt alla matcher ändå. Och så är ju Potter en fruktansvärt bra fotbollstränare. Så jag tror att han är nog en bra tränare att komma in så här. Eftersom han är så van vid att jobba med olika typer av elver, olika typer av uppställningar, olika typer av ingångsvärden i matcherna.
Ja, så det enda jag känner som är tveksamhet kring Potter nu egentligen är väl hur, alltså, beroende på ego på fotbollsspelare, om han är ett stort namn nog för Thiago Silva.
Vilka är de största topp tre egos i Chelseas trupp nu då?
Ja, det är ju Costa kvar.
How Diego Costa?
Ja, men alltså, Sterling är väl är väl inte jätteenkel att jobba med alltid kanske.
Nej, det tror jag inte.
Sen tror jag aldrig, jag tror att det kan vara ganska svårt att jobba med de här Chelsea-talangerna också, som har varit där länge. Även om de är unga och sådär, så kan jag tänka mig att det kan vara lite svårt att komma in och säga åt dem vad de ska göra när de...
Kan inte Auba vara lite sur också?
Auba har ju, kan vara speciell. Jag funderar på en sån som Koulibaly som värvas av Tuchel. Jag vet inte. Vi får väl se. Det finns några matcher som har lite så här... Det finns typ tre matcher med tränarsparkningspotential. Villa möter Southampton hemma. Vinner jag inte den, då kan nog Villa börja säga sig om, tror jag.
Vad heter han i Brighton som de skulle kunna plocka in?
Just det. Kjetil Knutsen. De gör en sån som Chelsea gjorde med Romeo Lavia som 15. Kjetil Knutsen anställs från Bodø Glimt i 10 minuter innan Villa kommer och knackar. Tottenham Leicester, känns som att Rodgers kan få ryka därefter. Sen Everton möter West Ham. Tillåter David Moyes att Frank Lampard går och vinner den? Tror jag fan sitter lite pyrt alltså.
Ja.
Alltså West Ham 18 plats, 4 poäng efter 6 matcher.
Borde inte Leicester ha så fort nyheten om drottningen kom ut, kickat Rodgers. Det kommer han helt i skymundan och sen lite lugn och sen liksom rekrytera och gjort. Var det inte ganska bra sparkfönster där när hela England brydde sig om någonting annat?
Jo, det svåra med för Leicester är väl att alltså Rodgers har en, alltså det är det som är så svårt med Rodgers, att han har ju i ryggsäcken en, man har kommit från en, från två starka säsonger liksom. Mm. De har gjort jättebra. Och så går det knackigt i några matcher. Så det är svårt att, så här, att hitta anledningarna till att sparka honom.
Kan det vara att de står på en poäng? Eller?
Ja, jo, men alltså det är rimligt att göra för att han är en sopa.
Kan det vara att han tjänar lika mycket som Potter? 10 miljoner pund om året.
Ja, jo, men alltså, han har ju gjort det bra också. Men, det
kostar
ja,
väl mycket att lösa ut en sån kontrakt.
Det är det verkligen, och Leicester sitter ju i en extremt prekär ekonomisk situation.
Ja, det är väl egentligen bara det som jag tycker talar för Rodgers. Att de har så pissig ekonomi att det inte bara går att liksom skeppa honom egentligen.
Det blir sån klassiskt som vi som blev kvar. Så här, vi har inte råd att sparka dig, du sitter och gör någonting här liksom.
Ja, men det rimliga för dem vore ju att kicka honom om det... om de inte vinner liksom. Alltså nu är det ju dags. Han, det har, även om det har fallit väl ut poängmässigt liksom, men slutet på förra säsongen var ju inte bra. Man såg ju på Leicester att nu börjar det gå åt fanders, va.
Mm.
Vad kul hade varit om han hade gått till Chelsea förresten. Det var ändå lite snack om att Chelsea skulle plocka in
Rodgers. Var det Daily Star som körde det eller?
Jag vet inte, men det kom ju upp så här att potential candidates, och då var det ju Potter.
Jo, men där inkluderar de ju alltid så här Sven-Göran Eriksson, Mitchus spöke och liksom
det. Jo, men jag hörde det var BBC Dance Radio. Det var de som breakade det. Mitt i en sån intermission bara.
We interrupt this broadcast for an urgent message.
Ja, nej, men det är ju verkligen make or break för Rodgers. För både Lampard kanske och skaffa sig lite andrum.
Ja, de står ju på noll segrar fortfarande. Ja. Men de är ju över Villa, West Ham, Nottingham, Leicester i tabellen. Är det enda? Nej, Leicester har inte vunnit. Everton och Leicester har ännu inte vunnit.
Moyes tror jag sitter säkert fortfarande faktiskt.
Ja.
Men,
ja, visst, de spelar Europa sådär, men West Ham kommer inte med den truppen åka med en sån här kräftgång jättelänge.
Nej, precis, men jag tror att han riskerar kicken innan VM om det inte vänder, men jag tror inte att han kickar honom nu. Men ja, Gerrard är ju definitivt, vinner de inte så är det ju, då är det ju bye bye.
Mm.
Och Rodgers borde faktiskt vara det, om de har råd.
Ja, verkligen. Annars är det Brentford, Arsenal ska vi studsa tillbaka, och Man United Leeds. Ja.
Brentford ändå varningens finger.
Ja, gud ja. Och alltså Arsenal har lite piskat ändå för att inte komma in allt för stukat till derbyt helgen efter. United ska väl börja spela progressiv fotboll kanske någon gång. Sen det blir mot Leeds.
Ge det ett par år kanske. När De Jong kommer. Någon De Jong, spelar ingen roll.
Jag tänkte på Nigel. Okay.
Ja, men han, Luke De Jong. Gamla fyrtornet, vem som helst.
Det var fantastiskt om Nigel Jong klev in i något lag, så Diogo Costa och Nigel Jong tillbaka i Premier League.
Det hade varit fina tider.
Vi hoppas på att kunna prata ännu mer matcher fotboll nästa vecka.
Vet du vad jag hoppas prata om?
How Diogo Costa?
Diogo Costa,
yeah. Yeah, come here, has he?
Yeah, he's doing his medical at the moment.
I wasn't too well. I've seen somewhere on Facebook, but I just thought it was fake news, like, you know what I mean? No,
it seems like a deal could be done in the next kind of 24 hours or so.
That's absolutely brilliant. But I thought the transfer window was over.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.